Rättsväsendet tar inte stalkerproblemet på allvar. Precis som med näthat tar inte våra rättsvårdande myndigheter problemet på allvar. Inte ens när kvinnor får sätta livet till tar de det på allvar. Det är stor skam att det behövs ett tv-program där de visar upp de ansvariga för att de ska börja reagera. Våra rättsvårdande myndigheter är skyldiga att skydda folket mot faror. Speciellt när faran är utpekad. Och de ska rycka ut och skydda personen det gäller. Men de gör alltså inte det. Och priset för underlåtenheten är uppemot 20 döda kvinnor varje år. Vem tar på sig skulden för detta? Ingen kommer att svara i skuldfrågan därför att de helt enkelt skiter i det. Några kvinnor mer eller mindre, ja det kan ju inte vara så viktigt när de har julkort att utreda. Jag säger som Björk, skäms på er, dubbelt skäms. Texten ni precis hörde har vi hittat på intre.se i folkets intresse. Och vi valde att läsa upp den för vi tycker att den verkligen sätter ord på varför det är så viktigt att synliggöra stalking. Så innan vi kör igång med våra stories för idag så vill vi tacka så hemskt mycket för all fin respons vi har fått på sociala medier. Meddelanden, Facebook, Instagram. Det är jättekul att det är så många som har hört av sig.
Ja, verkligen. Så fortsätt att gilla oss på Facebook, följ oss på Instagram och skicka in era stories. Om ni har frågor så fråga på så ska vi göra vårt bästa för att svara på dem.
Men nu tänkte vi i alla fall prata om det absolut viktigaste. Och du hade ju kollat upp lite om vad man ska göra om man blir stalkad.
Ja,
kan du berätta om det?
Exakt. Så det absolut viktigaste är att dokumentera allt som personen gör. Spela in telefonsamtal, filma om den vistas i din närhet, börja skriva dagbok och så vidare. Allt ska man dokumentera. Och det berättade jag i förra podden om den här tjejen jag hade.
Ja, just det. Hon gjorde det, allt. Precis.
I 3 år. Men ja. Och berätta för folk i din närhet om du känner dig utsatt. Jätteviktigt. Om det skulle hända någonting så vet de liksom på ett ungefär vad som kan ha hänt. Ansök om besöksförbud via polisen. Byt telefonnummer, mailadress och liknande. Och agera aldrig på vad stalken hittar på, oavsett vad. För det kan trigga igång stalken ännu mer. Och ändra dina vardagsrutiner, gå nya vägar, ändra dina tider, handla i nya butiker och så vidare. Och då ännu viktigare, vart kan man få hjälp? Och då är det kvinnojouren, brottsofferjouren och polisen om någonting skulle vara jätteanvanligt. Man kan ringa 114 14 tror jag att det är.
Ja.
För att veta hur du ska agera om du blir utsatt. Och så tror jag att man kan ringa till kvinnofridslinjen också.
Ja, vet du varför? Jag läste på om det där.
Mm.
Och så läste jag att av alla som söker hjälp på kvinnojourer så är det nästan hälften som har varit utsatta för någon form av stalking.
Jaha.
Ja, så det är väldigt vanligt.
Jättevanligt.
Att de som söker sig dit, det varierar lite alltså oavsett vart det är. Men det är väldigt vanligt av de som söker hjälp där.
Okej, det visste inte jag. Ja, men det var ju, då vet man att de hjälper då.
Ja.
Vad bra.
Jag kollade upp lite lagar också om stalking. Eller det är en lag då framförallt. Och den har funnits sedan den 2 oktober 2011. Och den heter lagen om olaga förföljelse. Och det beskrivs som att det är samma sak som stalking. Och det förklaras som ett förbud mot att systematiskt förfölja andra människor. Och tidigare har många stalkers kunnat komma undan med kanske bara en dagsböter. Men den här lagen ska faktiskt göra att man kan få fängelse upp till 4 år. Så den är till för att skydda mer. Och på polisens hemsida så beskriver de den här lagen som att när en gärningsperson gör samma brott, eller upprepade brott mot en och samma person, så är det förföljelse. Och då måste de här brottsliga handlingarna bestå av någon av följande brott. Och då är det misshandel, olaga tvång, olaga hot, hemfridsbrott eller olaga intrång. Ofredande, sexuellt ofredande, skadegörelse eller försök till skadegörelse och överträdelse av kontaktförbud. Så att om det som den här personen gör innefattar någon av de grejerna, då räknas det som olaga förföljelse.
Jaha, okej.
Så det är den lagen i alla fall.
Perfekt. Då finns den. Det var ju bra. Äntligen.
Ja. Så. Ja. Men vill du köra igång? Vi har ju två berättelser idag.
Ja, exakt. Och jag kommer ju faktiskt berätta om egna erfarenheter av en stalker. Jag hade när jag var 17.
Yes, och jag kommer att berätta en berättelse om en av mina nära vänner som jag har känt i många år och vad hon fick vara med om.
Jag var 17 år när jag gick in på mina gömda meddelande förfrågningar på Facebook och hittade en kille som jag av någon anledning klickade mig in på. Då såg jag hur jäkla mycket han hade skrivit till mig och jag har inte ens läst eller svarat på något av det. Han började med ett enkelt hej, hur mår du, vart bor du och så vidare. När jag scrollar längre ner ser jag att han har skickat bilder på mig som han måste ha googlat fram på något sätt, för jag har själv inte sett dem på flera år. Under bilderna kunde han bland annat skriva, du är så söt, vad fin du är och bla bla bla. Men jag viftade bort det där och klickade mig bort från meddelandena, tror jag. Men tydligen accepterar jag det där på något sätt. Jag går och lägger mig och vaknar av att jag har fått massa meddelanden på Facebook. Jag går in och ser att det är från honom. Konstigt tycker jag och börjar läsa det han har skrivit till mig. Nu har han börjat kalla mig för älskling och han har börjat prata med sig själv. Han börjar med, god morgon älskling, hur mår du idag? Och när jag inte svarat på någon minut svarade han sig själv med, god morgon, jag mår bra tack. Och massvis med hjärtan. Jättemärkligt. Eftersom jag fortfarande inte brydde mig och struntade i att svara så tänkte jag inte på att blockera. Nu var det här ganska länge sedan. Jag har för mig att samtalen började komma redan samma dag. Numret som ringde var inte skyddat så jag svarade. Mannen i telefonen svarade glatt och frågade hur jag mådde. Jag frågade vem det var och han sa sitt namn. Eftersom jag inte la Facebook-mannens namn i huvudet så kopplade jag inte namnen. Jag säger att han måste ha ringt fel och då svarar han, men är det inte Amanda? Samtalet slutade kort därefter när jag ljög om att jag sitter lite dumt på jobbet och jag kan inte prata i telefon. När jag har lagt på får jag ett meddelande på Facebook där han skriver något i stil med, vad kul det var att få prata med dig älskling, äntligen. Och här vill jag bara lite inflika att jag förstår inte hur jag tänkte där. Varför blockar jag inte?
Ja, det var. Men hur gammal var han, sa du det?
Nej, alltså han var runt 30.
Runt 30 och tror du var
jag. Och jag var 17 då.
Oj.
Alltså max 30 innan. Där runt. Men alltså ja, jag vet inte, men jag förstod nog inte vad som faktiskt hände heller. Jag tyckte väl att det var lite kul att sitta och prata med mina kompisar om det här och visa liksom kolla vilken.
Ja, det kanske var lite spännande jag har, i början.
Liksom. Ja. Ja, men efterklok är det ju någonting jag är väldigt bra på. Så meddelandena fortsätter och jag kommer ihåg att han faktiskt frågade för mina passuppgifter. För han hade ju bestämt att nu ska vi ut och resa du och jag. Men förstår att jag har inte sagt ett ord till honom hittills. Förutom när jag råkade svara i telefon där.
Ja, han har bara fått för sig att du ja, vill ja. Det här.
Precis. Så han håller fortfarande bara på att skriva till sig själv, till sig själv, till sig själv. Och jag har inte svarat en gång. Jag kanske hann få 1-2 samtal till innan jag blockerade hans nummer. Men då ringde han ju från andra nummer och ibland med dolt. Därefter fick jag en printscreen på hans konto och ett, whoops, skickat till fel. Och där fick jag ju, jag vart så jävla irriterad.
Jag förstår.
Så där skrev jag att han måste sluta kontakta mig och att han börjar bli obehaglig. Han bad om ursäkt och satte på sig sin offerkofta och försökte få mig att tycka synd om honom. Men det gick ju inte sådär. Jag tyckte inte synd om han alltså alls. Det gick ju bara någon timme, sen var han igång igen. Och nu började han skriva lite obehagligare saker till mig. Han visste exakt vem min bror var. Och vi har inte ens samma efternamn på Facebook. Så jag förstår inte hur han kunde veta det.
Det var lite märkligt.
Verkligen. Och han frågade ofta om hans vänner brukade ragga på mig och om jag tyckte det var jobbigt. Så jag blockerade honom även nu på Facebook, men han fortsatte skicka meddelanden på min telefon av olika nummer. En gång var jag ensam hemma i min lägenhet och kollade på TV. Klockan var väl inte så mycket, men det var vinter så det var väldigt mörkt ute, kom jag ihåg. Jag hade precis ansökt om ett nytt jobb så jag väntade på samtal och telefonen ringer. Jag svarade och jag hör hans röst. Jag hinner inte höra vad han säger utan jag slänger på luren på en gång. Någon stund senare får jag ett meddelande där det står: kan du komma ner och öppna? Jag står utanför din port. Och eftersom jag inte var skriven på lägenheten så förstår inte jag hur han kunde veta vart jag bodde någonstans. Vad tror du?
Jag vet inte heller, det var ju jättekonstigt.
Ja, men jag tänkte så här, det kan ju vara för att jag kanske har... För jag bodde ju väldigt fint högt upp, så det kan ju vara för att jag har fotat utsikten. Jag har fotat när jag suttit där med mina vänner eller någonting. Ja. Så att han har typ räknat ut det på någon vänster, jag vet inte.
Eller hur? Eller att han har kollat om namnet som står på lägenheten. Och du har samma namn på något sätt. Alltså efternamnet.
Ja, fast jag hette ju inte mitt efternamn på Facebook heller.
Nej, men jag tänker eftersom han har lyckats lista ut din familj och allt möjligt. Så.
Ja, han vet ju allt. Så.
Ja.
Ja, i alla fall så får jag även en bild på porten också. Och på huset. Och typ ett frågetecken som att visst är det här rött?
Oj.
Och därefter ifrån ingenstans slutade han kontakta mig. Något år senare så var jag och mina vänner på en välkänd nattklubb i Stockholm. Vi går upp mot baren och jag känner hur någon bara stirrar på mig. Jag vänder mig om och ser hur Facebookmannen bara står och glor ifrån baren. Så han står och jobbar där.
Vad hände efter det där med din stalker?
Alltså, jag tror att han hörde av sig en gång därefter. Jag tror att det var samma kväll eller om det var dagen efter. Där han skrev typ, vad fin du var igår. Från något nummer. Men jag blockade ju det också. Och sen hörde jag ingenting. Och har inte gjort det än idag. Och det är ju flera år sedan liksom.
Ja, då kanske han gav upp till slut då.
Ja, det gjorde han ju. Så det var ju... Det var inte jätteallvarligt sådär. Men jag har ändå lite erfarenhet hur det känns. Att man är ju rädd när man går ut och... Varje gång mobilen plingar så fick jag lite så obehaglig känsla i magen.
Ja, jag förstår det.
Men vi har ju lite olika kategorier i saker.
Vet du vilken jag tänkte på?
Nej.
Den här som du inte hade hört förut. Den inbillade. Som är en person lite som den här kärleksdrabbade.
Mm.
Som hör av sig. Men att den tror att den har rätt att komma nära. För att ja, han trodde ju verkligen att...
Ja.
Eller han kom hem till dig och säger att älskling, kan du öppna dörren?
Precis, jag står här.
Ja, och så tänker man att var fick han det ifrån?
Mm, för det var ju så självklart för honom att jag skulle gå ner och öppna. Det var så här som jag skulle kunna säga till dig. Kan du gå ner och öppna din port?
Ja, som att det var helt normalt att han stod där ute.
Precis. Och, ja, men faktiskt. Och jag vet ju att han har ju skrivit till en väninna till mig också.
Jaha, om dig då, eller?
Nej, eller han hittade ju henne via mig. Så jag tror att han skrev någonting litet. Och hon visade mig och bara, men alltså, vem är det här? Och jag bara, ta bort han på en gång. För han är jätteobehaglig.
Ja, då skulle han försöka med henne också.
Precis, och hon blockerade han redan från början. Som jag även önskar att jag hade gjort. Och då fortsatte han ju inte. För då kände han att det inte var någon idé.
Ja, historien jag ska berätta, den handlar om en nära vän till mig. Och när det här hände henne så var hon 22 år gammal och pluggade på högskolan. Och en dag så får hon plötsligt ett jobberbjudande. Och det lät egentligen lite för bra för att vara sant. Men hon var ändå bekant med den här personen. Och det var en lite äldre man som erbjöd henne tjänsten. Och då var det på hans bolag som han själv sitter som grundare och styrelseordförande i. Och den tjänsten som han ville att hon skulle ha var som vd. Och hon tänkte såklart att det var en jättechans för henne. För hon hade ingen examen och hon hade ingen erfarenhet inom det här. Så hon tackade ja till den tjänsten. Och det började med att han informerade henne om att det skulle bli väldigt mycket arbete för henne. Och att vara vd, det är en livsstil. Och det innebär också att man måste lägga ner väldigt mycket tid på arbetet. Och hon skulle behöva jobba kvällar och helger. Och allting började jättebra. De utvecklade en nära relation, både privat och arbetsmässigt. Och han hjälpte alltid henne med saker. Så oavsett vad det var, om han skulle skjutsa henne till möten eller skolan eller någon skulle träffa sina vänner, så hjälpte han alltid till. Och en gång så hjälpte han till och med till att tapetsera i hennes hall. Men relationen utvecklades till jobbmiddagar på stan, och så hade de möten ibland sent på kvällen, och han bjöd ofta på alkohol och champagne. Och hon började ju tänka efter ett tag att hon tyckte att situationen var lite märklig. Men hon ville så gärna ha det här jobbet och hon ville visa att hon var dedikerad, så hon sa ingenting om det. Men sen började också utvecklas lite en fysisk relation mellan dem. Han kunde hålla kvar väldigt länge när de kramades. Och en gång så kände hon till och med att det kändes som att han tog henne på rumpan. Men hon tänkte att nej, men det kan han inte ha gjort. Han skulle inte göra så. Han är ändå en bekant till mig och det är en professionell relation. Så nej, det måste vara inbildning. Men inom kort så börjar situationen att eskalera lite. Och hans fysiska närmande mot henne blev lite mer ofta. Och hon kunde även få så här sena samtal och sms med lite konstiga förslag, beskriver hon det som. Och hon tolkade vissa av de förslagen som att det var någonting sexuellt. Så hon började också få olika typer av presenter. Och först var det så här symboliska presenter. Jag vet inte nu exakt vad det var. Men det var också dyrare presenter, så det kunde vara kläder och teknik. Och då sa han att ja, men du behöver det här till ditt arbete som vd och du måste se professionell och snygg ut när du går på kundmöten. Men då började hon känna att det kändes ändå fel. Och då sa hon ändå ingenting, för att han var hennes chef och hon ville inte förlora sitt jobb. Men i samma vända så började hon förlora glädjen lite med att gå till sitt jobb. Och hon drog sig undan lite för att ja, hon kunde ställa in möten, låtsas vara sjuk eller be om att få jobba hemifrån, för hon ville inte träffa honom. Och ibland så sa hon till och med att hon var tvungen att sitta i skolan och plugga och sådär. Och det var då han började bli lite mer intensiv. Han började ringa henne oftare och hon kände att hon kunde hantera det just då, för att då valde hon bara att inte svara när hon ville vara i fred. Och då kände hon hittills att situationen var under kontroll. Men sen kommer en kväll och han ringer och hon väljer att inte svara. Och så plötsligt så plingar det på dörren. Och då är det mannen som har åkt hem till henne för att han inte kan få tag på henne. Han säger att det är någonting viktigt med jobbet och det är dokument som behövs fyllas i och signeras snarast. Och hon tänkte ju att ja, det var lite märkligt, för de här dokumenten var väl inte speciellt brådskande. Och det här hembesöket var bara början på många fler. Och plötsligt så var han hemma hos henne flera gånger i veckan med olika ärenden. Han kunde komma, oftast var det att han kom sent på kvällen. Och hon kände att situationen började kännas ohållbar. Och då sa hon faktiskt ifrån för första gången. Och då svarade han att ja, men du är vd och då får man räkna med att jobba mycket. Och om man vill prestera på topp och leva upp till de förväntningarna som han har på henne, då var hon faktiskt tvungen att jobba sena kvällar. Och annars fick han nog börja se sig om man kunde hitta en annan vd som kunde ta över för henne. Och då får hon lite dåligt samvete och hon känner att hon kanske har misstolkat situationen. Han hade kanske inte varit så konstig. Och det kanske var hon som hade presterat lite för dåligt. Och sen tänkte hon att ja, men om hon har varit svår att få tag på, då kanske han behöver ändå komma och kolla till henne då och då. För om hon inte svarar på telefonen och de behöver fixa någonting med jobbet. Så som följd av det här så försökte hon att ändra inställning och bli mer anträffbar. Och då ställer hon upp på att jobba sent på kvällarna, men då börjar situationen att eskalera riktigt fort. För nu var det inte längre bara de här kramarna och de här oklara snuddarna vid rumpan och de här konstiga sexuella inviterna. Nu kände hon så småningom att hon inte kunde bortförklara det han gjorde, för det var så uppenbart att han höll på det sättet som hon misstänkte. Han började komma nära henne och han kom med sexuella inviter, alltså uppenbara sexuella inviter. Han ville att de skulle jobba hemifrån tillsammans istället för att åka in på kontoret. Och han kunde öppna dörren utan kläder på sig när hon kom hem till honom. Och så försökte han alltid få henne att dricka alkohol. Och till slut så började hon känna att den här situationen är ohållbar. Hon väljer att åka hem till sina föräldrar över helgen. Och de bor en bit utanför stan. Och hon sa till honom att hon vill ha ledigt så hon skulle inte ha telefonen på sig. Och så sitter hon hemma hos sina föräldrar i deras kök. Och helt plötsligt så plingar det på dörren. Och hon öppnar och där står han. Han påstår att han hade vägarna förbi och tänkte komma in och säga hej. Men det slutar med att han stannar där i flera timmar. Plötsligt så börjar han dyka upp överallt där hon är. Han dyker upp på hennes skola, på gymmet. Han börjar handla i samma mataffär, springa samma löprunda. Han dyker upp på olika ställen och det här är flera gånger varje dag han gör det. Till slut så väljer hon att ta upp det här med sina föräldrar. Och de blir väldigt upprörda och oroade. Så de skaffar legal hjälp för att hjälpa henne att komma loss från företaget. Då började han att hota med att han skulle stämma henne på flera hundratusentals kronor. För han sa att hon skadade företaget genom att säga upp sig. Och så försökte han även att få igenom en så kallad karantän. Vilket innebär att hon inte skulle få söka jobb inom sin bransch på flera år. Men till slut så lyckas hon i alla fall ta sig loss från företaget. Och än idag så dyker han upp på ställen där hon befinner sig.
Ni har lyssnat på Stalkerpodden tillsammans med Isabel och Amanda. Vi har ju haft en liten fråga på vår Instagram om vilket tema ni tycker att vi ska ha till nästa avsnitt. Och det vart galna ex, så det tänkte vi ta upp till nästa vecka.
Ja, och en av de historierna är faktiskt en lyssnarstory, så det ska bli väldigt kul att läsa upp den.
Ja, verkligen. Jättetaggad. Så vi hörs till nästa helg, så...
Hej då!
Hej då!